Om du nu står vänd mot slottet så ser du snett fram till höger, bakom de röda vägskyltarna, ett stenmonument ute i gräset. Det är omgärdat av stora stenar fästa vid en kätting. Monumentet är rest över just Hjalmar Nathorst och inskriptionen på stenen lyder: Till minne av Hjalmar Nathorst 1821-1899. Den framsynte och nitiske främjaren av svenska jordbruket. Tacksamma lantmän och lärjungar reste stenen. Vänd dig nu helt om så att du har slottet i ryggen och magnoliorna till höger om dig. Snett framför dig, ute på gräset, till vänster om grusgången, ser du nu en grupp på tre träd. Det är tre blodbokar med röda blad. Och det är typiskt för den här typen av parker från 1870-talet att man gärna ville dramatisera lite grann. Och då placerade man väldigt ofta ett rött träd, eller en grupp av röda träd, i något hörn av parken. Men bara en grupp. Och därför står de här blodbokarna här. Och när bladen är utslagna upplevs de som ett enda stort träd. Börja nu sakta promenera på grusgången bort från slottet med den stora gräsmattan till höger om dig. Efter en liten bit kommer du till en korsning med en sidostig till höger. Stanna i den korsningen. Stanna nu mitt i korsningen och vänd dig ut mot den stora gräsmattan. Alnarpsparken är anlagd på en plats där det tidigare legat en stor almeskog, känd ända sedan medeltiden. Här har också funnits ekar i säkert 10 000 år. De gamla almarna har så gott som helt gått under av almsjukan, men ekar finns det fortfarande gott om, och det är sådana du ser ute på gräsmattan. Det finns en del riktigt gamla ekar i parken, mellan 300 och 350 år gamla. Men de flesta av de äldre ekarna är omkring 200 år gamla. Man kan tro att de är äldre för att de har vuxit så bra, förklarar Leif Andersson.
De är inte så gamla som de ser ut, för att vi har ju då ett mycket milt klimat. Det är det atlantiska klimatet som kommer från sydväst. Det blåser ju oftast ifrån sydväst, va? Detta ger milda vintrar, svala somrar. Och dessutom tillväxtbefrämjande är ju den här ypperliga odlingsjorden vi har. Den kallas för den baltiska moränen, för den har skrapats hit med isens hjälp en gång ifrån Polen, baltländerna. Och den innehåller lera, varierande procent, 13-15% lera som ger vattenhållande förmåga. Och sen finns det sand som har blåst in ifrån Öresundshållet. Och dessutom ytterligare befrämjande, det är ju då lövnedfallet som ger humus, mullämnen. Så att det är en blandning av dessa tre komponenter som ger den fina alnarpsjorden. Det används ju också inom jordbruket naturligtvis. Vi har ju den finaste åkerjorden som världen känner. Finns inte bättre. Lika bra finns, men Ukraina till exempel, svartjordarna i Ukraina. Men alnarpsjorden är ju väldigt högt klassa.
Hela den storslagna parken runt omkring dig är formad efter det sena 1800-talets parkideal. Och precis som det pampiga slottet är den en manifestation av makt och inflytande.
Det här är parkens stora landskapsrum med slottet i norr och täta skogsbryn som formar väggarna runt om det. Det här är ett landskap som är inspirerat av Englands 1700-tals parker, den romantiska parken. Och när man på 1870-talet formade den här skogsdungen i Alnarp till en park, då lät man sig inspireras av Berlins parker. Parker som i sin tur hämtade inspirationen från Englands 1700-tal. Det är ett parkstil som kan upplevas som naturlig, men i själva verket hämtar man olika företeelser, olika grupperingar av växter kanske, ifrån det mer naturliga landskapet, och så för man samman allt detta till en anlagd park med väldigt starka upplevelser. Här mitt i parken är en stor grupp av ekar, gamla ekar, som fanns här när man redan började anlägga parken. De står alla på samma marknivå. Men långt senare har man, kanske vid kring 1900, har man grävt ut håligheter mellan dem och format små skålar och, som är helt underbara för dagisbarnen som har leker och för familjer som har picknick eller för studenter som har seminarier och föreläsningar i de här små håligheterna.
Men sen ser man ju då en och annan yngre ek som är planterad i de här sänkorna.
Ja, man har försökt att förnya med tanken på att man ska ha en kontinuitet i landskapet. Så man har planterat in nya träd och då har man inte varit så noga med att sätta dem på samma höjd. Några står nere i hålorna lite grann på grund av ständig diskussion om man ska ta bort dem och bara sätta träd på samma höjd eller inte. Några av oss tycker att vi ska vara väldigt konsekventa och andra menar att nej, det har inte så stor betydelse.
Och vad tycker du?
Jag tycker nog att har man en så speciell karaktärsdrag som man har här i parken, det är väldigt ovanligt, ska man nog sträva efter att bibehålla det som en del av parkens karaktär.
Vänd nu om igen med ryggen mot slottet. Bortom gräset längs hela din vänstra sida breder ut sig en ganska vildvuxen bokskog som löper hela vägen från grindarna. Det är boket i Alnarp.
Boket här i Alnarp, det är ju planterat alltihopa. Det är ett litet hörn av parken nära parkgrindarna. De kom till genom en donation av plantor ifrån en av slottsherrarna som ingick i styrelsen här i Alnarp på 1870-talet. Corfitz Augustin Bäckfris på en Börringe. Han har ju själv en fin park och bokskogar så att han levererade plantmaterialet. Boken tycker ju om rörligt grundvatten så att om vi tittar ut i det skånska landskapet, de naturliga bokskogarna står ju på sluttande mark där de får detta grundvatten som rör sig och drar med sig syre. Så de är mycket syrekrävande. Här i Alnarp är det ju som i många bokskogar artfattigt på grund av att bokarna ger så mycket skugga så att ingenting kan växa under bokarna egentligen utan det är bara torra löv. Men i kanten här ser vi på boket, här ser vi vitsippa, gulsippa. Gulsippan är ju för övrigt mycket mer krävande än vad vitsippan är. Det är en jätteskillnad.
På vilket sätt?
Gulsippan kräver hög näringsstatus. Medan vitsippan kan växa på väldigt magra, så kallade hedbokskogar. I Småland till exempel, där växer vitsippan.
Så alla de här markväxterna, de klarar sig så länge det inte är löv på bokarna?
Ja, det gör de. Det är ju typiskt för dessa geofyter. Man brukar sammanfatta dem i en grupp geofyter. Geo, det betyder jord, och phyton på grekiska, det är växt. Alltså jordväxter. De döljer sig i marken det mesta av året och poppar upp endast under en kort vårsäsong. Innan träden lövas måste de ha gjort sin livscykel på 2 månader.
Och när är det skiftet ungefär?
Ja, det blir ju i mitten på juni som det är så massiv skugga så att de är tvungna att dra sig tillbaka.
Den här bokskogen, den låter man vara ganska mycket för sig själv.
Ja, den sköts inte alls utan om en bok faller så får stammen ligga kvar helt enkelt. Till nytta för parkbesökare som tittar på det här trädet och barnen leker och kravlar på stammen. Det ser vi på slitaget runt den här fallna bokstammen.
Och så är det då såklart otroligt viktigt för den biologiska mångfalden.
Just precis, man har ju gjort undersökningar speciellt på ek att en fallen ekstam den tar kanske 150 år för att bryta ner och under den tiden så ger den ju näring åt bortemot 1000 arter av svampar och insekter och så vidare. Så att det är mycket välgörande.
Bästa tillfället att komma hit är just när boken slår ut. Då är här som vackrast. Och här, precis som i resten av parken, gäller att det är fritt fram och lämna huvudstigarna och ges ut på upptäcktsfärd i det vildvuxna. Bara man är försiktig och inte skadar växtligheten. Men hur ska man då sköta en sån här park som både ska vara vild och tuktad?
Den här gräsytan framför slottet, den klipper man ofta. Det är kort gräs. Det är också väldigt tåligt för här slits ganska rejält för det är väldigt mycket folk. Men ju längre ut man kommer mot skogsbrynet, ju mer sällan klipper man gräset, och här får det växa lite mer ängsartat. Det innebär också att man har en mycket rikare flora i det här området. Och när man kommer ut genom skogsbrynet så har man nästan låtit träd och buskar utvecklas som de vill, så att det går mot en slags nästan urskogsaktig karaktär, där gamla träd och inte minst gamla almar som har funnits får ligga och förmultna och blir en del av parkens upplevelse. Det är också en intressant tanke med det här vilda, för att i den gamla parken så hade man väldigt ofta just dramatiska vildavsnitt som på något sätt dramatiserade upplevelsen. Och där kanske man kan säga att dagens ekologiska medvetenhet ersätter de gamla stilidealen lite grann. Ett begrepp som ofta används i dagens trädgårdsdiskussioner, det är woodland, som innebär att man låter en hel del växter samsas på liten yta och som också ofta har en naturkaraktär. Och man kan väl säga att en hel del av de här områdena här i Alnarpsparken har den karaktären i skogsbrynsgränsen. Vad som är intressant också, det är att för några år sedan när kommunerna började få ont om pengar, i minst parkskötteln som blev lidande, så lät man ofta gräset växa i parkerna. Det blev väldigt mycket klagomål och man tyckte det så förskräckligt ut. Men efter några år så har de där klagomålen förändrats, så man har upptäckt att i de här ytorna så finns det mycket rikare blomning, många fler sorter och mycket mer insekter, och man uppfyller faktiskt önskemålen om ett rikare biologiskt liv. Så vi har liksom tränat oss i att se skönheten i ett landskap som inte är helt manikurerat utan lite mer allmänt underhållet. Här kan man också leda in på en diskussion om till exempel åldrande träd, som är väldigt spännande, starka personligheter och som också har kanske ett väldigt rikt insektsliv, men som i den gamla parken med mycket besökare också är en fara, grenar som faller ner och så vidare. Och detta kan ibland leda till knepiga diskussioner mellan natur- och kulturintressen. Exempel är ju formella trädplanteringar, kanske vid alléer eller som inramar slott och gårdar, och där träden helt enkelt har tappat den gamla formella karaktären och där man vill ha den här lite striktare stilen, men det kolliderar mot det åldrande, döende trädets karaktär.
Stå nu med ryggen mot slottet. När du hör stegen ska du fortsätta i lugn takt rakt fram i korsningen, eller till vänster om man så vill, i riktning bort från slottet och med boket längs din vänstra sida. Och när du går, se dig noga omkring, så kommer du få syn på flera gamla personlighetsträd med märkliga former. Fortsätt gå ända tills du kommer till nästa korsning där stigen delar sig borta vid dammen, och där stannar du igen. Gå nu långsamt, och under tiden berättar Göran en intressant historia.
Ett tåg är på väg söderut genom Norge ifrån Trondheim. Ombord på tåget finns en svensk student. Tåget gör ett längre uppehåll och den svenska studenten, han får se ett kraftigt bestånd av dvärgbjörk. Och då slår det honom, ja men såna här blad har ju sett hemma på Alnarp i Lertagen, det nedlagda tegelbruket. Året är 1870 och studenten heter Alfred Nathorst och han är son till Hjalmar Nathorst. Väl hemma på Alnarp så börjar han gräva i lertagen och hittar inte bara dvärgbjörksblad som är fossila utan också olika videblad och fjällsippeblad. De här resultaten publicerar han. Och det är många inom den vetenskapliga världen som höjer på ögonbrynen. För nu har man fått ytterligare ett bevis på att det har rått arktiska förhållanden även i Skåne. Och nu börjar det så att säga bli ändå tydligare att vi har haft en inlandsis och att vi har haft en istid. Alfred Nathorst blev redan som 34-åring chef för en paleobotanisk avdelning som är nyinrättad på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Och han har hedrats på olika sätt. På Spetsbergen finns det Nators land och det finns två släkten, ett djursläkte och ett växtsläkte som heter Natortia och som är fossila släkten.